Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut.
Fint. Mm. Det där var en bra intro till min återkoppling på det här med hormoner och mensvärk.
Just det, tiden rinner ut.
Tiden rinner ut, det är slut.
Du, Johanna, vad vi har fått sjukt mycket meddelanden privat ifrån folk som vill prata om det här med hormoner efter att vi pratade om det förra avsnittet. Det känns verkligen som att det behövs fler forum för personer som vill prata om de här sakerna.
Ja, och jag tror att man har typ ingen... Man pratar liksom inte så mycket om det heller, utan man går ju runt det som vi sa också. Man går runt lite i sin bubbla och tänker att men så här är det liksom. Mm. Jag får väl leva med det typ, för det kanske är lite det man har hört. Eller så här, någon har sagt så här, jo men så här är det nog. Du får nog ta det så där liksom. Så dels har vi fått så sjukt mycket tips på olika saker. Och sen är det ju så med hormoner och preventivmedel och vad det nu är, alla olika saker, att det är ju så tydligt att olika saker funkar på olika personer. Och det är därför det är så här, det går ju inte heller att säga så här, men det här funkar, men däremot så är det väldigt många som har gett tips. Så nu känner jag så här, jag har ju nu tagit ut min spiral. Jag har varit ju så jäkla peppad. Jag har ju gått så här och dragit på det.
Mm.
Och sen så blev jag så här, dels för alla som har skrivit, och så vart jag så här också att de ändå har hittat så här till slut någonting som har funkat. Och så satt jag och pratade med en kompis på bussen, och då var hon också så här, men gud, jag tog ut den och det var som att jag fick livet tillbaka. Så här. Och då kände jag bara, men gud, vad håller jag på med? Mm. Så samma eftermiddag gick jag och tog ut den på så här drop-in-tid i Älta. Och det var ju så här, typ när jag kom hem på eftermiddagen så kände jag typ så här, det är något som har tagits ut. Alltså det var så här som att det där hörde inte in till min kropp. Liksom. Även om det är såklart att bara för man tar ut den så är det inte så att allt bara försvann på en gång. Men känslan var lite så, typ när jag vaknade i morse, alltså då dagen efter, då kände jag lite så här, fan vad bra jag är. Jag fick liksom tillbaka min hybris. Nu kommer jag börja äta ett p-piller faktiskt. Och det heter Soli med Z. Och det innehåller bland annat då östrogen som kroppen själv producerar. Och det som minipiller och spiral innehåller, för de som inte det funkar för, så är det de här gulkropp, eller vad heter det?
Ja, gestagen väl. Ja. Gulkroppshormon.
Ja. Och om det innehåller ju även p-piller, men då kan det vara så att i den här kombinationen eller att det är mer av det andra så blir det bättre. Och då är det ju ofta så att om man inte mår bra av de här med mycket sådana gulkroppar eller vad det är, då kan man ju få väldigt mycket så här negativa effekter av det. Och för mig var det ju allt som hon sa var ju så här, typ att man blir lite så här, ja, men nedstämd, nästan inte deprimerad men väldigt nedstämd, att man känner så här liksom lite mörker.
Mm.
Och sen så ingen sexlust. Att man får finnar, det är så här, verkligen inte det viktigaste för mig, så det var ju så här skitsamma, det kan jag leva med, men just att de andra grejerna och att man har lite så här blödningar hela tiden fram och tillbaka, även om det är lite, så det är mindre än vad jag är van med. Så då kände jag bara så här, och hon var så jäkla hon var så bra och verkligen så här, vi hade så här dialog och hon frågade och vi pratade och jag fick verkligen så här säga ur mig vad jag tyckte och hon var, men det här och det här och de här är väldigt populära nu och så vidare.
Mm.
Så det känns så här, nu, och hon var så här, nu får du ta det här i 3 månader och sen kommer du hit igen, så jag skriver inte ut för mer för då ska vi kolla att det funkar och så här. Så det känns ändå som så här, nu har jag tagit första steget i testresan.
Ja, hoppas att det kommer funka. Jag var ju skeptisk till hormonspiral av just den här anledningen. För jag har testat också hormoner förr med gulkroppshormon och det har inte funkat för mig. Då har jag blödit hela tiden. Men sen kan man ju ändra sin kropp och det var så himla länge sedan jag gjorde det. Så därför tyckte de att jag skulle testa det här i alla fall. Och jag kanske säger lite fel nu, men jag tänker det är ju väldigt många som har hört av sig till oss och sagt så här, det här funkar för mig. Men också att de vill att du ska dela med dig av vad som funkar för dig. Och Jag tror att det var så som doktor Mellberg sa när hon var med i våran podd, att det finns större skillnader på individnivå än vad man kan se mellan kön, när vi pratade om det här med idrottare som har olika hormonnivåer och inte får tävla på grund av det och sådana saker. Och det tycker jag man ska tänka på, att det finns ju också, jag är med i en grupp på Facebook som heter Fit Life. Den kan jag rekommendera om man känner att man ändå vill ventilera de här sakerna lite extra. Jag tror att de har 70 000 medlemmar eller någonting, och där handlar bara om underlivsgrejer. Och där kan man ju se det, att det är jättemånga som säger så här funkar det för mig, och det har ju spelar ingen roll för det egentligen om det funkar för någon annan, för alla är så himla olika och man får testa sig fram vad som funkar. Och sen tänker jag också på det här, det är många som har skrivit om oss, till oss, om det här med att det är inte, jag vet inte om de har gjort det till dig, men till mig har de gjort det, det här med att det är liksom, det går att hitta naturliga sätt att jobba med sin kropp. Till exempel då så finns det personer på nätet idag som inte är läkare eller barnmorska eller sånt, utan som är lite mer från den alternativa rörelsen, som menar att om man blöder så här mycket som jag gör, så är det min kropps sätt att säga mig någonting, och då kan jag hitta sen naturliga sätt att läka det på. Och jag vill bara säga att jag har all respekt för folk som testar olika saker, att det funkar, men jag är inte en sån person som kommer hålla på med så här sauna, steaming och äta örter och prova sockerfri kost och sånt för att sluta blöda. Jag tror på modern läkekonst och går gärna till en läkare. Och jag ser inte heller som att det finns också någonting. Det är en av de saker som jag har svårast för generellt när det gäller vad människor tycker om saker, när man pratar om så här vad som är naturligt. För det är väldigt lite saker idag som är naturligt. Och när man, de som pratar mycket om det här med naturligt och vad som är naturligt, det är också, det finns en tendens, om man applicerar det på till exempel så här med sex, så kan man också höra det i samband kring att det är naturligt för ett barn att ha en mamma och en pappa, det är naturligt att leva kvinna och man, det är naturligt, och nej, och samma sak med kost, man pratar om så levde vi på stenåldern och så vidare, så här, ja, för att det fanns inget annat att äta då, alltså. Vi är inte naturliga idag, och det är på många sätt också bra. Det finns mediciner idag för saker som är bra, och jag tänker att min naturliga kropp som blöder jättemycket, det är ju inte heller naturligt. Det sa ju gynekologen till mig, det här är inte bra, det som din kropp genomgår just nu. Du måste göra någonting åt det. Och som sagt, om folk vill hålla på med så här naturligt och allt det där, så får de gärna göra det. Men jag kommer inte sluta äta gluten för att testa om jag blöder mindre. Jag tror inte att det är min kropps sätt att säga mig någonting. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar. Det var bara härligt att lyssna. Jag satt och log här i bakgrunden. Nej, men det är bra.
Det, men det har ju blivit lite så här idag att man ska inte äta liksom medicin. Alltså läka naturligt, ja, och sånt där.
Men och det, man kan väl hålla på med det, men man ska vara försiktig med allting och säga så här att
det funkar för mig.
Ja,
för,
men då jag vill ändå lägga till en liten grej, att du säger det här att det funkar, kan inte du berätta hur det funkar och det funkar för mig det här, och så att man tipsar och sånt. För en sak som jag har upplevt, eller som jag upplever när man får tips, det är faktiskt lite, jag har fått upp ögonen för grejer som jag inte riktigt visste, vilket gjorde att när jag kom till barnmorskan och tog ut min så hade vi också en helt annan dialog, och jag kunde fråga om så här saker, de här har jag hört just för det här och det här har många. Och då var det så här, ja, det är det, men för dig tror inte jag det kommer funka, för det har också det här, alltså,
ja.
Och det tycker jag, samt att liksom många som har hittat olika saker är ju så här, allting är ju nästan så, jag har inte fått så mycket den naturliga vägen, utan jag har,
nej, det är ju mer, kanske då kopplat till mina blödningar,
tantra, ja, och din tantra sexualitet.
Min tantra aura.
Nej, men så att grejen är att det är mycket som jag ändå kan känna så här, gud, tack så mycket för att du, det är så här, till exempel så här för PMS och så här olika saker. Och då kan jag ändå känna så här, gud vad skönt, för då har jag ändå så här, okej, men det där vill jag testa sen. Jag har fått två stycken tips på p-piller för då några som personer som inte det har funkat för med den här hormonspiralen. Och ett av dem var ju väldigt lik det här som jag nu testar.
Ja, jag har också fått ett sånt tips, ett p-piller som heter Amorest, som tydligen också ska vara ett kombinationsp-piller som har lite mer östrogen, vilket då om man då är känslig mot gulkroppshormonbaserade och så vidare. Absolut, det jag menar ju bara det här med att med de som hör av sig och menar att det är en kvinnofälla att vi stoppar i oss hormoner.
Ja.
Och det kan man ju diskutera ur ett annat perspektiv, att så här, varför är det alltid kvinnan? Och till exempel han som jag är tillsammans med skulle lätt ta ett manligt p-piller om det finns.
Ja, det skulle.
Men däremot så har jag också kompisar som tar hormonbaserade preventivmedel även om de inte har någon relation, för att de mår bättre när de tar
dem. Ja, och det är det man måste tänka på, att det handlar ju inte bara om graviditetsgrejen.
Nej, för mig gjorde det ju inte det. Nej, för mig utan, är det ju det här blödandet.
Ja, och hon, det grejen är, det som jag också, alltså jag känner mig, när jag sitter så här hos, och diskuterar sådär, då känner jag verkligen så här, gud, jag levde typ på så här för 20 år sedan när jag använde det sist ungefär. Mm. För hon bara, för idag så är det ju också så, alltså jag hade ju, tog ju också hormonspiralen lite för att jag tänkte, för jag blödde ju också mycket när jag inte har något. Mm. Och det var det vi pratade om, för då sa hon så här, men det är idag, så alltså, det är onödigt att gå och blöda så här mycket som vi gör, mm, för att också våra kroppar. Och det är därför nu de flesta p-pillerna, då gör man det som kallas long cycle eller något.
Typ. Just det, att man inte tar en paus.
Nej, man tar ingen paus, och det är för att det är ändå konstgjort. Mm. Så att det finns ingen anledning att blöda, utan då blir det, så de här som jag äter nu, då äter man, och sen om man får... När du får, för det kommer för vissa så här perioder, en blödning som är ändå en blödning, då tar du ett break 4 dagar bara, och då mm, äter du de här. Och sen börjar du äta igen.
Mm.
Och det handlar om, förut då hade man ju så här 7 dagar sockerpiller till exempel. Eller att man
just det.
Så det är ju också förändrat, för att dels för att säkra skyddet ännu mer.
Mm.
Men för att också så här, det finns ingen anledning. Och typ, man ska inte behöva gå runt och blöda. För att hon sa att idag ser man mer att många behöver ha det blodet kvar. Alltså du fattar
ja,
vad jag menar.
Ja.
För ens hjärndepåer och
så vidare. Jag kan verkligen känna att jag behöver mitt blod kvar. Ja.
Men, jag behöver
och sen
blod.
Har vi fått jättemånga som har skrivit och frågat om det här med klimakteriet. Och det måste vi ta hjälp av i podden om ja, vi ska prata mer om.
Mm. Ursäkta, det var bara jag som tog lite choklad här i bakgrunden.
Det är okej.
Okay. Så jävla god.
Ja, den är jättegod.
Fatser med... turkos, vad heter det? Gud, vad heter det?
Turkisk peppar, turkos.
Mm. Jag tänkte en så här.
Jag gillar också allt med lakrits i. Det är också jättebra, för det får jag alltid behålla för barnen.
Mm, för de gillar inte det, nej.
Nej,
nej, det är skitbra. Nej, det är så jäkla god. Ja,
men, tar jag också lite.
Men,
ska vi sätta punkt för hormonsnacket?
Jag tycker vi sätter punkt för det, men jag tycker ändå att det fortfarande är väldigt så här, härligt att folk delar, och jag vill bara så här, sluta och normalisera sånt. Fortsätt tills du är nöjd med.
Mm.
Alltså att det är liksom inte så. Precis som du sjöng i början där. Om tiden, den rinner fan ut. Det är lika bra att må bra när man lever. Ja, punkt. Nu går vi vidare. Idag ska vi snacka om bänkpress faktiskt.
Äntligen.
Ja, alltså det var länge sedan vi så pratade riktigt nördigt om något, tänker jag.
Mm.
Och vi har ju pratat om bänkpress förut för länge, länge sedan. Men idag ska vi fokusera lite på det här med att bänka med stopp.
Ja.
Och att egentligen det handlar om, nu sammanfattar jag innan vi ens har börjat, men det är egentligen att bänka med kontroll.
Ja, men kan inte du bara börja med att förklara, när man säger bänkpress med stopp, så är ju det egentligen en sportspecifik sak som vi pratar om. Därför att när du tävlar i styrkelyft så måste du bänka med stopp på tävling. Hur går det till då?
Mm, det är ju så att det här stoppet då, det innebär att man gör det på bröstet. När man alltså man lyfter av stången. När man tävlar i bänkpress så lyfter du av stången och så får du en startsignal. Då går du ner till bröstet och så får du en presssignal och då trycker du upp den och sen får du en racksignal och så lägger du tillbaka den.
När får man presssignalen då, när stången är på bröstet?
Ja, det som är att de ska se att den ligger stilla. Så att därför blir det ju så att när du tävlar i bänkpress så är det ju väldigt viktigt att du vill ha så kort signal som möjligt. Det är inte så att de räknar så 1001, 1002, det är inget så, utan det handlar om att den ska ligga still. Domarna ska hinna se att den ligger still och det är huvuddomaren som ger signaler.
Jag kan tänka mig att om man bänkar väldigt tunga vikter, över 200 kilo, så blir det svårare, för då svajar ju stången av viktplattorna lite, kan jag tänka mig, när man följer
ja,
den.
Ja, men det är därför, och det som jag sa, det här med stabilitet, det är därför det blir viktigt att när du tävlar så vill du bänka stabilt. Och det är ju för att du vill ju inte bara dunka ner stången i bröstet, för att om du gör det och så måste du ändå vänta på en presssignal, då kommer du tappa din hårdhet i kroppen.
Mm.
Så det handlar om är ju att skapa en stabilitet i att kunna komma ner, ha stången stilla och sen pressa upp den. Och då om du ligger med den stilla och tappar all din anspänning, då kommer du inte kunna lyfta lika mycket. Sen är det ju så att då alla som tävlar, jag är helt säker på, kanske är någon enstaka, jag ska inte så här dra alla över en kant, men bänkar ju mer om de får göra touch and go. Alltså jag kan ju
vad
tänka.
Är touch and go då, bara för dem?
Ja, touch and go är ju alltså att du studsar en. Hockeybomba är ett annat härligt uttryck.
Ja, det var ju ett uttryck som kommer från att du blev kallad för
hockeybombaren. Ja, men jag blev kallad för hockeybombaren för att jag typ studsade stången i bröstkorgen, vilket man gör när man bänkar i hockeyn. För då handlar det ju bara om att lyfta så mycket som möjligt. Du ska bara mörsa upp vikten liksom.
Det man gör i touch and go är ju också att man använder sig av momentum, det vill säga fart, för att få upp stången. Inte kanske så här råstyrka, utan du gör det med en studs. Lite som man gör i crossfit i nästan alla övningar, att man använder hastighet för att vända stången i botten. Det är oftast då också som rumpan lyfter, de som har en tendens att göra det. Jag såg ett jätteroligt sånt klipp, jag tror jag skickade det till dig på Instagram, ja, Johanna, på en friidrottare som är grym friidrottare. Alltså hon är jätteduktig. Men hon, och jag var nästan förvånad att inte folk, för du vet ju hur kommentarsfält kan vara på Instagram. Hon skiter ju i att tävla i styrkelyft.
Ja.
Men hon skulle bänka, och jag tror att det var 77 kilo, så det var tungt. Men hade också en sån här barpad på stången, alltså en sån här kudde i mitten som man kan använda till knäböj. Och det var ju, därför att jag har aldrig sett någon hockeybomba så mycket någonsin. Hon drämde ner stången i bröstet, studsade alltså då till den, använde den här studsen för att den skulle lyfta tillbaka. Och sen så lyfte hon hela rumpan, så det var typ som en hip thrust ifrån botten. Och fick upp den. Och jag tänkte bara, shit, hon kommer ju dö. Alltså hennes revben måste ju ha knäckts.
Ja, och det är, när man inte ska tävla så är det klart att det finns ju liksom inget måste i hur din teknik ska se ut. Eller om du lyfter rumpan, det brukar jag faktiskt säga till kunder som vi har. Om de lyfter rumpan lite när de maxlyfter eller något. Och så säger de så här, om jag lyfter rumpan eller gör så här. För vi går ju alltid igenom lite så här tävlingsregler. Och vi vill ju att de ska tydligt så här lyfta av, stanna.
Det handlar ju också om säkerhet och skaderisken. Ja, när man lägger av och på stången.
Ja, och för oss handlar det om säkerhet.
Mm.
Och att äga rörelsen. Men vad heter det, för de som inte ska tävla och sånt, så är det så här, men om inte du vill tävla, välj vad du lägger fokus på. Självklart. Men det jag upplever, och vi, för det vi pratar om mycket, det är ju att vill man bli starkare, många hamnar liksom lite på en platå där man inte riktigt kommer längre. Och min upplevelse är för dem som vi har jobbat med det med, att när de tar tillbaka lite vikter och börjar jobba med kontroll, med att stoppa vikten, det vill säga att man har lyftet tar lite längre tid och att du har kontroll på hela lyftet och att du är fortfarande lika spänd och uppblåst i bröstkorgen när du har stången nere på den som du har på raka armarna när du har pressat upp den, så kommer du att äga rörelsen och du kommer att ha lättare att hantera de tyngre vikterna. För det blir lite som när du säger, när man gör det här studset, ju tyngre vikten blir, någonstans kommer du behöva fånga studsen och låsa ut.
Ja.
Det är inte så att du kan studsa upp den på raka armar.
Det är lite som i en knäböj, om man tar den på studs i botten. Exakt. Så kommer man behöva fånga vikten någonstans på mitten på vägen upp.
Ja.
När den väl sätter sig där.
Ja, och det är lite så. Och då om du redan har tappat all anspänning, då klarar du liksom inte att låsa ut. Jag vet, det är så, jag kan verkligen jämföra på min första tävling som jag gjorde i serie 1 då för snart ett år sedan. Nej, serie 2 var det, förlåt. Det är inte riktigt ett år sedan, det var i maj. Och då skulle jag göra mitt sista lyft på 80. Jag har blivit så extremt mycket stabilare i min bänk nu sen jag började träna med coach, ska jag säga. För då får man inte göra ett endaste lyft utan typ 3 sekunder stopp. Men jag har blivit sjukt stark i bänk. Nej, men och då var det verkligen så tydligt när jag tittar också på det. Och jag vet känslan när jag ligger under stången, så vet jag att jag tänker så här, ett, fan, mina armar är så jävla långa. Det gör jag inte längre för att jag har en helt annan setup. Och två, när jag är i botten så förstår jag inte hur ska jag kunna trycka upp vikten när jag är tyngre. För att det finns ingenstans att pressa.
Mm.
För jag pressar liksom med armarna förut. Idag så känner jag att jag pressar med hela överkroppen.
Med bröstryggen är väldigt tydligt att du gör nu.
Ja.
Att du liksom trycker ifrån med hela din torso.
Exakt.
På ett helt annat sätt. Men jag tänker, det du säger, vem kan ha nytta av att bänka med stopp då om man inte tävlar i styrkelyft?
En person som blir, vilket är typ, ska jag säga, alla nästan, som är väldigt vingliga i sin bänk.
Mm.
Alltså som upplever att dels att det blir liksom ostabilt. Jag upplever att många kan göra rätt mycket reps när de gör många repetitioner, alltså så här med att de kan göra lite så här slarvigt och lite vingligt.
Mm.
Men att många av de personerna har svårt för att öka sitt max. Och det kan ju såklart ha med flera saker att göra, att man inte är van med vikten och så vidare. Men jag tror att det är för många också så att för när vikten blir tyngre, då kräver det en helt annan stabilitet för att kunna trycka upp den. För då kan du inte längre göra det på momentum eller med den där lilla studsen.
Mm.
Och då för att bli starkare och kunna lyfta tyngre max och inte bara öka din repstyrka, det vill säga att du bara ökar och kan göra, ja, nu kan jag göra en 8 på den här vikten, nu kan jag 9 på den här vikten. Sen när du väl börjar gå ner och jag får reps och det blir tyngre, då klarar du inte av det, då helt plötsligt så bara dör du.
Då kapsisar överkroppen.
Ja, oftast. För att du sjunker ihop och du har inte den stabiliteten som krävs. Så jag tror att vill man bli starkare och få en stabilare bänk så måste man tänka långsiktigt. För det är mycket tuffare att göra med stopp. Alltså det är ju, när jag började göra mina pass med stopp kände jag bara så här, gud, nu är jag kvar och harva på de här vikterna.
Mm.
Men jäklar, när det som varit skillnad var att när jag kom upp på de tunga vikterna sen och började göra mina ettor och sånt, så ser jag ju lika, när jag tittar på mina filmer så ser det likadant ut när jag gör en 8 med bara skivstången som när jag gör en 1 på 75.
Mm.
Sen är det klart att jag får ta i mer, men du förstår att min kropp ser liksom likadan ut. Och det är ju en jättestor nyckel såklart till att kunna lyfta tyngre, att vara inte liksom kroppen pyspunkar i botten.
Och det är ju, när vi håller i våra workshops i bänkpress så brukar vi får ju alltid jättemycket frågor om hur man ska ha fötterna.
Mm.
Vi får frågor om hur man ska göra med rumpan. Vi får frågor om greppet och så vidare. Och då brukar vi säga så här, börja bara med bröstryggen. Så hård, så hård, så hård som möjligt i bröstkorgen på bänken. Där du försöker liksom brösta upp dig så mycket som möjligt, stoppa in axlarna och hitta en bra träff på bröstet. Om du lägger allt fokus på det under en lång period så kan du ta det andra sen. Då kommer ben och allting sånt bli mindre viktigt. Det är klart att du inte ska ligga med dem i luften eller svaja omkring eller flytta på fötterna, men det är inte lika viktigt. Det är liksom börja med basen. Det blir lite som studsmarklyft som vi hade ett avsnitt om. Om man ska göra från död start i ett marklyft eller om man ska släppa ner stången i golvet och fånga den på studs. Du kommer till slut samma sak där. Inte bli lika bra på att öka din maxstyrka om du aldrig tar ett nytt grepp. Om du aldrig drar stången ifrån död start. Det är ju mer en konditionsträning att göra på det sättet. Och det blir samma sak med bänkpressen också. Och det är ju, i mångt och mycket handlar det ju, tror jag, också ganska mycket om hypertrofi. Alltså att ha muskelvolym på överkroppen för att orka hålla sig stabil. Och jag övar på det fortfarande också. Jag blev jätteglad häromdagen, fick jag faktiskt beröm av Madde Lundin. Madde lyfter på Instagram, som också varit med i våran podd, som sa att min bänk var väldigt stabil. Vi träffades och bänkade. Och det har jag ju övat jättemycket på, att inte, man pratar ju ofta om att möta stången när den går ner till bröstet i bänkpress. Men jag har behövt, jag gillar inte att tänka så själv när jag bänkar. För jag upplever att om jag tänker att jag ska möta stången med bröstet, då gör jag en rörelse med bröstet på väg ner med stången. Och jag vill inte röra mig där. Jag vill ligga fast i ett skruvstäd med stången ner till bröstet. Så jag vill vara färdig, stabil och hård i bröstkorgen redan innan jag börjar lyftet. Alltså när jag börjar dra ner stången till bröstet, då ska jag sitta fast. Och det tycker jag har varit en jättebra nyckel för mig i bänken. Sen nu har jag ju också börjat, precis som du gör, sen en period att göra alla mina repetitioner med stopp också. Och ja, då får man plocka av lite vikt och det blir lite jobbigare. Men det ger ju jättemycket, som du säger, varenda bra repetition från start, från uppvärmning, som du gör kontrollerat och ordentligt, kommer ju ge till ditt max senare.
Ja, för då är du också van att göra varje lyft så. Så när du väl ska göra ditt maxlyft så börjar du inte göra andra saker eller förändra någonting.
Mm.
Så det är klart det är en jättestor skillnad. Men Clara, jag har faktiskt också sagt att du har jättefin bänk.
Ja, men du är alltid så snäll. Men det är också, jag är liksom tränat tillbaka från för ett år sedan då jag var mycket starkare i bänk, för då bänkade jag hela tiden. Och sen har jag tappat och nu har jag börjat komma in i det igen. Så nu har jag börjat känna en annan känsla. Men jag tycker också en till sak som jag vill lägga till, om man är lite ny till bänk eller om man inte har provat att bänka med stopp och om man känner att man är lite vinglig, att det här är ju inte någonting som händer över en natt heller. Alltså du kommer inte sitta fast i det där skruvstädet det första året. Om man står bredvid någon som bänkar, en kund om du och jag gör det, och tittar, så ser de allra flesta gör en rörelse i sin bröstkorg under tiden de bänkar. Det är såklart att det är det som är roligt men också frustrerande med bänk, att det tar tid att träna upp det där. Och det är så många saker som ska klaffa samtidigt. Men det är därför vi alltid lägger in det som uppvärmning i våra workshops nu för tiden. Både i knäböj, marklyft och bänkpress har ju vi... Vi brukar alltid ha någonting som vi tycker är kul att ändra i våra workshops. Men, och just nu så kör vi ju det i alla de tre lyften. Att vi börjar uppvärmningen med stopp redan från början. Och det gör ju att vi eliminerar, precis som pausmarklyft egentligen. Vi eliminerar all form av ryckande, studsande, okontroll. Om man börjar direkt från början med att göra en ordentlig rörelse så kommer man ha ut mycket mer av det sen. Och då behöver inte vi stå och skälla på folk i efterhand, höll jag på att säga.
Det är bra. Mm. Så vi är ju snälla, men vi skäller ibland.
Men, och en annan sak som jag tänker på med att bänka med stopp, det är ju också att nedsänkningen till bröstet, det är någonting som vi brukar skratta åt våra crossfit-kompisar. För de vill ju alltid effektivisera och göra allting så fort. Så när de bänkar, då släpper de ju ner stången till bröstet och så studsar de upp den. Det är ju så här, det är deras sport, det får de göra. Men om när man ska bänka med stopp så är det ju också fördelaktigt om man gör en kontrollerad nedsänkning av stången. Och i det kan man också tänka, tycker jag, att man får mer time under tension. Alltså du får ju lite en excentrisk rörelse. Jag pratar inte om att man ska gå ner på 3 sekunder till bröstet. Utan att när du gör en rörelse mer kontrollerad så får du fler kilon under anspänning under längre tid också. Så ju snabbare och hetsigare du gör dina reps, om du ska göra dina såna här mångreps, ju mindre kilon under tid får du ju. Så även om du har sänkt vikten i dina stopp, som jag gjorde 2 år igår, om jag hade gjort touch and go kanske jag hade så här gjort 2,5 kilo tyngre eller någonting på dem, något sånt där. Men jag har mycket mer tid med vikten i händerna, vilket också kommer att ge mig styrka, för att den excentriska fasen i en rörelse är också jättebra att bygga styrka i.
Men och, som du sa, kontrollerad nedsänkning, det är en så här bra check. Att äga bottenläget hör ju lite ihop med det här. Och det är någonting som vi brukar trycka på. Just, och det är ju att inte tappa den här kontrollen i studsen. Utan se till att göra det som du sa nu. Långsam nedsänkning. Äg bottenläget. Ligg kvar i samma position. Se till att du har tillräckligt mycket luft i bröstkorgen. För att vara så jäkla spänd och hård. Och när du tar in luft så har den ju också ökat lite i sin volym.
Det är det som är kul med bröst i bänkpress. Eller bröst, vad säger jag? Det är det som är kul med luft i bänkpress.
Ja.
Om man jämför med knäböj och marklyft så vill man dra ner luften i magen. Här vill vi dra ner luften i bröstet. Vilket gör att vi får ett större bröst. Men det blir också hårdare.
Ja, och då när vi är i bottenläget så kan vi alltså lägga ner den kan ligga på bottenläget, den kan ligga på bröstet och där ska vi då kunna hålla den still och ligga stilla och sen när vi trycker kunna trycka med hela ryggen egentligen. Och såklart att du trycker med armarna och bröstet, men känslan är ju väldigt stor när man hittar det där läget att du använder hela kroppen, överkroppen ska jag säga, mer benen också givetvis, men än om du ligger platt på bänken, då blir det bara armarna som pressar och det är det som blir när du lägger det upp jättefint. Det ser man jättemånga. De lägger sig fint på bänken och ligger bra med axlarna, tar in luft och allting. Men när de pressar från bottenläget, då är de nästan nere i och har hela ryggen i bänken för att man har tappat. Och då, så äga bottenläget tycker jag är en så jättebra cue att ta med sig. Att det inte är stången som äger dig utan att du äger stången.
Så om vi ska sammanfatta då. Varför ska man bänka med stopp? 4 punkter, Johanna.
Mer time under tension. Alltså du har en vikt längre tid på kroppen. Vi har bättre kontroll på rörelsen. Vi äger den. Det blir alltså då mindre svajigt. Och det blir mindre momentum. Men du, som sagt, mer tryck i att få upp den.
Mer stabilt, helt enkelt. Och om man vill testa det här, att bänka med stopp, i sitt träningsprogram, för många som lyssnar på den här podden kör ju bänkpress enligt ett träningsprogram, så rekommenderar vi att plocka av lite vikt och börja göra alla dina repetitioner med stopp, alltså från din uppvärmning. Om du gör 10 stycken med bara stången, vilket är en så här klassisk grej som du och jag brukar börja med, gör dem med stopp också då. Det behöver alltså inte vara 2 sekunder stopp på bröstet, det räcker med att det är ett tydligt stopp, ett kontrollerat stopp där stången ligger på bröstet och sen upp igen.
Ja, jag kan ju ha i mitt program med stopp bara. Då är det ju bara att den ska vara still. Sen kan jag ha 2 sekunder, jag kan ha 3 sekunder. Så det är klart att det är jättestor skillnad och där kan man ju testa. Men att jag tänker ändå att så här, för det som blir är att även om du följer ett program, vi säger att du ska göra fyra fyror i bänkpress till exempel och så har du fyra uppvärmningssätt.
Mm.
Då gör du alla med stopp. För det som kommer ske är ju att när du gör ditt sista uppvärmningssätt så kommer du känna vart hamnar jag för att kunna göra mina fyror.
Mm.
Så om du vill testa det här, skit i om det står procent eller något då, utan jobba upp då. Så för då kommer du ju automatiskt att få ett lite lägre stopp för, eller procent förmodligen.
Mm.
Men skit i det, utan gå istället på känsla. Så här, okej, nu gjorde jag fyra med stopp. Det här var alldeles för lätt. Jag lägger på lite eller jag tar av lite. Så att behöver inte tänka så här, det här brukar jag ha på mina fyra. Utan fokusera på att öka vikten bara under uppvärmningen och se vart hamnar jag.
Ja, och tycker man inte det är tillräckligt tungt så tänk på att det kommer ändå vara jobbigt och utmanande för dina muskler. För du kommer få mer tid med kilorna i armarna.
Ja, eller stoppa en sekund till. Räkna 1001, 1002 så kan jag lova dig att du kommer känna.
Ja, men det är det jag menar. Det här är ju mycket jobbigare. Och framförallt är ju då hela uppvärmningen jobbigare också. Så du kommer få ett jättebra träningspass. Men våga ge dig lite tid. Kör en cykel av ditt träningsprogram på det här sättet och se om du känner någon skillnad i bänken efteråt.
Ja.
Ingen hockeybombning.
Nej. Så vill du bli starkare i bänk, står du still i bänk eller vill du bara ha en ny utmaning, kör en längre period med stopp. Med på alla repetitioner.
Det är roligt.
Det är kul.
Ja, grymt. Du, vi hörs på torsdag.
Ja, det gör vi.
Hej, hej.
Hej.